Podplay.
Du lyssnar på Löpet, en podd från Expressen med mig, Joakim Rydström. Hit bjuder jag in två gäster för att läsa gamla lösnummer av Expressen för att lära dig som lyssnar lite mer om en historisk nyhetshändelse med hjälp av journalistiken som gjordes då. Och så här i mellotider, vad passar bättre än att gå tillbaka till en av de någonsin starkaste slagerkvällarna vi sett? Melodifestivalen 1986. 92% av Expressens läsare menade dagen efter att fel låt vann, vilket givet startfältet inte så svårt att förstå. Ni hör ju, starka känslor på gång. Häng med, nu läser vi kvällstidning. Och med mig idag för att prata om Melodifestivalen 1986 har jag Agnes Almqvist-Kjellén som är sociala medieredaktör här på Expressen.
Hej, hej.
Och sen har vi Simon Lundberg här. Mm. Du är Gaffas melloexpert har jag kallat
dig. Precis, självutnämnd.
Självutnämnd, ja. Men också musikjournalist ja. Och så vidare och så vidare. Så att vi tänker att det är bra att ha en melloexpert när man pratar om Melodifestivalen.
Det tycker jag. Ja.
Så här, man ska säga en väldigt viktig grej om Melodifestivalen 1986, det är att det är ett otroligt startfält. Så jag tänkte att vi skulle ta några stycken av dem, bara för att liksom direkt sätta sig ungefär hur det lät då, 1906. Ja. Och bland annat var det den här. Det här är alltså Styles Dover-Calais. Det är så man uttalar det.
Ja. Mm, det är väl så de sjunger.
Ja, men precis. Eller? Det är det man får utgå ifrån. Ja,
exakt.
Den lilla språkkrocken av att man pratar engelska och franska samtidigt.
Exakt.
Calais låter ganska kul om man ska försvenska det.
Ja. Calais. Calais.
Jag känner att jag fick lite Örebro-dialekt där.
Calais.
Calais. Ja. Det är en ikonisk 80-talslåt. Den är skriven av Tom Ekman och Chris Sandelin. Det är ju två Sveriges liksom riktiga 80-talsklienter. Den vann inte, ska jag säga. Bara, det vann inte. Och vad säger som den här då? Vem var det där, Agnes?
Det var ju Anna Book.
Ja, det var det, förstås.
En riktig klassiker, ja. Skulle man väl kunna säga.
15 år gammal. Och det var ju liksom hennes debut då i mellosammanhang.
Det är väl typ hennes enda hit också som hon fortfarande lever på. Så ja. Det är lite roligt. Men det är en väldigt ikonisk låt.
Det är den hon lever på, sen så sitt Instagram-konto som hon...
Ja, men såklart.
Otroligt roligt.
Kul också i startfältet att den här heter ABC och så fanns det en låt som heter ABCD också. Ja. Vilket känns helt bizarrt.
Det är ju faktiskt helt otroligt. Jag visste inte det. Hur tänkte de där? Ja.
Det var bara... Det kanske var inne och bokstavera saker.
Ja,
eller svenska folket behövde lära sig alfabet. Jag vet
inte. Det var också innan Christer Björkman blev samordnare. Så han skulle aldrig låta det hända. Det var, my watch, liksom.
Det var kaos.
Tror ni den vann då? Nej, givetvis inte.
Nej.
Den
Nej.
Vann inte.
Nej.
Men så tänker jag, den här då? Simon, vem är som sjunger?
Lena Philipsson.
Just, hon hette ju bara Philipsson på den tiden. Hon hade om sitt PH sen.
Ja, men precis. Hon var ju hyfsat okänd, sydde sina egna kläder. Mm. Men den här låten, den är skriven av Per Gessle bland annat, eller hur?
Mm.
Ja, den är ju så fantastiskt stark och verkligen tillsammans med många andra, liksom de som har blivit de ikoniska mellolåtarna.
Mm.
Och det är definitivt en av topplåtarna från den epoken, kan man säga. Mm.
Ja, och utöver Per Gessle så är även skriven av Torgny Söderberg.
Right.
Och han var ju med och skrev Diggiloo Diggiley.
Ja.
Som ju alla vet vann. Mm. Och den underbara låten 100%. Sen Lotta Engberg, Triple Touch var med och gjorde 1988. Triple Touch, som trevligaste människor jag träffat förut. Helt otroliga. Jag intervjuade dem för 20 år sedan, tror jag.
Mm.
De var ute på så här pressturné och åkte in i sin egen bil. Studsade upp för trappen i huset på Nexalanda där jag jobbade. Och bara så här. Så älskar uttrycket bjussiga. De var
det,
så bjussiga.
Bra uttryck.
Kan det ha någonting att göra med vilken del av landet de kommer ifrån?
Jag tror absolut. Ja. Och Lasse Kronér var inte med, det var bara de andra två. Så det var double touch.
Så han var inte med sen liksom efter. Det var någon olycka som gjorde att han inte fortsatte i triple touch.
Jag
var lite osäker på detaljerna här, men han hoppade av någonstans där.
Jag minns att han blev ju också väldigt känd för han hade Converse sneakers på sig. Vilket jag alltid funderade på, hur fan lyckades SVT komma undan med det varje gång? De zoomade in de där dojorna liksom.
Ja, just det.
Man vet ju hur känsligt det där kan
verkligen
vara. Public service. Men hur som helst, ska jag bara säga, kälken är evig. Tror ni om den vann 1986? Nej, det gjorde den förstås inte. Det gjorde istället den här låten. Det här är ju en superlåt också. Men det är ju inte kärleken evig direkt.
Nej, det är inte ens ABC skulle jag säga.
Jag håller med.
Alltså jag har väldigt starka känslor om den här låten. Och det är att jag tycker att det är en av de sämsta vinnarna i Mellosystemet. Jag tycker att det är pajaseri på en nivå som... gud, nu kände jag att jag blev så här uppbrusad.
Du tänker på scenshowen kanske, med brotta dräkten.
Scenshowen... Vi har inte ens berört att det var... För på den tiden så var det 10 låtar och 5 gick vidare till omgång 2. Det kanske vi känner igen lite från dagens tävlingar. Men det här året så var det musikvideos istället för att de fick uppträda de första 10. Så de 5 som åkte ut, de fick aldrig sjunga live.
Så att liksom, så det var bara verkligen...
Det var bara topp 5. Mm. De här musikvideosarna i sig är ju ikoniska. Mm.
Det är alltså en person i brottardräkt. Ja. Sen är det någon som är sån här, den här French made-kostymen.
Precis.
Och sen så kommer det in en person med någon form av liten bandana, bara överkropp, och spelar gitarrsolo på sån här ful V... Eller det är ju skitsnygga gitarrer, för V-gitarrer. Men de är ju liksom också lite töntiga.
Och de kastade färg på varandra.
Och den här brotta killen kör någon slags akrobatikuppvisning, lite spontant, sådär.
Ja, det bara hände. Det kändes verkligen som att vi vill vinna, och på 80-talet så funkade det.
More is more. Röd tråd fanns ju inte.
Kaos. Alltså,
utan det bara, vi tar in alla coola grejer vi kan komma på.
Precis. Ja,
brottare.
Brottare som gör lite coola akrobatiktricks. Precis, French made, varför inte?
Ja, varför inte?
Det finns någon målgrupp för det också.
Och mitt liksom Monica Törnell, som ändå är en väldigt respekterad svensk artist. Och Lasse Holm då, såklart. Men
Men det är ju lite grann så, om det kommer ett skämtbidrag i Mello idag, då ser det ut så här.
Ungefär så. Jag tror att det här liksom är där det började gro och bli. Vad kan vi göra för att liksom ruffle some feathers? Vad kan vi göra för att få uppmärksamhet?
Den här dagen, lördagen den 22 mars, det är ju samma dag som själva finalen genomförs, så har vi rubriken Det stora tv-slaget.
Puns.
S-C-H-L-A-G-T då.
Kul.
Och sen så givetvis vann rätt låt, Ring ikväll. Har vi telefonnummer? Kan man ringa till Expressen? Idag hade man ju skrivit någonting på Insta eller Twitterat. Och så. Du hade suttit och jobbat hela kvällen, Magnus, med en relation.
Ja, vi hade haft en chatt.
Ja, ni har haft en chatt, ja, förstås. Det är klart. Men det man måste liksom förhålla sig till här, det har ju bara gått 22 dagar sedan Olof Palme sköts. Och det var väl så, Simon, att man sköt upp hela festivalen.
Precis. Det finns ju ganska hårda regler om när tävlingarna får hållas, som EBU har haft sedan starten. Och den här gången så bad Sverige om ett uppskov att få skjuta fram sin mellofinal då, sin uttagning, just på grund av händelsen med Olof Palme. Så en månad senare än tänkt så gick den av stapeln.
Palmemordet är givetvis delvis med på det här uppslaget också. Det står, placerade mördarna ut falska kulor, mordet på Palme, sidan 6-7. Bara det är ett avsnitt av löpet i sig. Och då kan man kolla vad vi skrev där då, om Palmemordet den här dagen. Är kulfynden ett villospår, skriver på sidan 6-7. Och då, det här är lite intressant. Tony hittade en kula, men polisen var inte intresserad. Tony Mendes, 33 år gammal var han då, står det här. Var på väg hem från jobbet. Plötsligt såg han något blänkade på marken. En kula till ett vapen ett par hundra meter från mordplatsen i flyktriktningen. Tony ringde polisen, men de var inte intresserade.
Alltså det här är så märkligt. Spännande. Jag blir alldeles så här, ska vi prata om det här?
Ska du föra? Fyndet gjordes, står det, framför en stor container i hörnet David Bagares gata, Johannesgatan. Och det är bara 200 meter från mordplatsen, skriver. Kulan kan ha hamnat där genom att gärningsmannen under sin flykt tappat den i vapnet. Eller i fickan.
Men polisen var inte intresserad.
Det är ett citat här. Jag har mätt den till kaliber kring 5, kanske 5,6. Ingen aning vad det betyder.
Nej.
Jag kan ingenting om vapen. Den är omkring 2,5 cm lång och oskjuten.
Oskjuten.
Men Mendes ringde polisen, skrev han här, samma kväll. De var inte särskilt intresserade när kalibern inte stämde med de andra kulorna.
Mm. Det köper jag väl ändå lite kanske. Ja. Men
nu är det ju liksom, nu tänker man på polisspåret här.
Mm. Det är sant.
Säger det. Just det. Polisen noterar hans telefonnummer, så säger Tony, de har inte hört av sig. Det tycker jag är mycket märkligt. Ja. Särskilt om de inte är säkra på vilka kulor som dödade statsministern.
Ja. Instämmer. Ja. Tur att Expressen hörde av sig istället.
Men Expressen i alla fall talade igår kväll med kriminalinspektör Sven-Erik Johansson. Sven-Erik Johansson på Tekniska roten, han säger givetvis ska vi inte avfärda hans fynd. Vi är intresserade att omedelbart undersöka kulan närmare.
Okej, okay. Det var ju tur det.
Ja, men då så.
Ett gott slut.
Nu kollar vi på sidan 16 och sidan 17, ett härligt litet uppslag där det står ikväll sjunger de om SM-titeln.
Mm-hmm.
Ja.
Det tycker jag faktiskt är väldigt,
väldigt sport.
Verkligen.
Ja. Det står ju då så här avgörs finalen, det var samma som du var inne på förut. Men då får vi se och höra alla de 10 tävlingsmelodierna, skriver Expressen. Men i år står det då inte alla artister på scen, istället visas förinspelade videorullar.
Mm-hmm. Ja. Videorullar, ja.
Mm. Fint uttryck.
Ja. Verkligen.
Jag gillar det.
Så står det så här, klockan 21 avbryts programmet för Aktuellt. Under tiden så funderar juryn på vilka 5 melodier som går vidare till finalpasset. Klockan 21.15, det är väldigt tydligt här. Mm. Kom ihåg att det är det enda programmet. Det finns
ja, missar man så är det ju kört.
Ja, det är verkligen kört. Så klockan 21.15 är sändningen igång igen och då sjungs de 5 återstående melodierna en gång till. Och denna gång syns då artisterna på scen. Mm. Juryn består, det är intressant, består av 45 personer indelade i 9 grupper efter ålder från 18 till 60.
Det är ju lite större grepp idag, den tiden, vad sa du, 45 personer?
Ja, 45 personer mellan 16 och 60.
Ja, men precis.
Så man får absolut inte vara 61, det här är ju åldersförnedring.
Ålderism.
Ja, ålderism, exakt.
Mm.
Mycket dåligt. Och sen ska jag säga att de här jurygrupperna sätter poäng till de 5 låtar som är kvar och den låt som anses bäst för 8 poäng, näst bäst 6 poäng. Sedan fallande 4, 2 och 1 poäng. Känns inte det här roligare än hur det är idag? Mm. Att det var en kväll och liksom, det satt 45 personer bara bestämde.
Det också finns också, jag vet att det finns väldigt fina bilder på de här jurymedlemmarna, för de sitter runt runda bord och diskuterar med varandra. Mm-hmm. Så det är liksom väldigt så här,
precis som man föreställer sig.
Precis som man föreställer sig.
Men det var alltså inga telefonröster det här?
Nej.
När kom telefonrösterna överhuvudtaget?
För det användes på test första gången 1993.
Oj,
då helt plötsligt, då, när det var de här topp 5, för de körde på samma grej, att det var 5 som gick vidare till nästa omgång. Och då bara, nu ska vi köra telefonomröstning. Och då blev det kaos. Mm. Och fel låt vann enligt jurygrupperna då, för att Eloise med Arvingarna vann, men We Are All The Winners med Nick Borgen hade antagligen vunnit om man hade behållit juryrösterna. Så det var ju...
Ja, vilken är bäst där skulle jag säga? Eloise,
jag tycker eller? Eloise är, trumfar We Are All The Winners.
Jag skulle säga att Eloise är topp 3 någonsin.
Jag håller med. Mm. Jag är beredd att hålla med.
Mm. Den är otrolig.
Den är otrolig. We Are All The Winners, det är ju, den är inte bra. Jo, den är bra. Men det är en pajaslåt.
Det är en pajaslåt.
Ja. Och det är också, hur hade den gått i Eurovision liksom? Kanske.
Svårt, alltså 90-talet är ändå en väldigt märklig period i Eurovision-historien.
Men jag tycker det är intressant att de kallar det för SM-titel. Ja. SM är ju svensk mästare, men i vad? Melodi?
Melodi, precis.
Eller liksom, för man kan ju inte kalla det sång, eller liksom, det är så här...
Show.
Ja, exakt.
Svensk mästare i brottardräkt.
Exakt, men och om man tänker så, då är det ju definitivt så att rätt låt vann, om man tänker showmässigt. Mm. Liksom.
En grej som jag tänker också på, det här var ju en enda kväll, alla sitter och tittar. Man blev en superstjärna då, men att ställa upp i Melodifestivalen idag, innebär det samma sak, att man blir en stjärna på samma sätt?
Ja, man kan bli det, men inte nödvändigtvis. Du får ju rätta mig om jag har fel.
Nej, men du har helt rätt. Att, det är väldigt få som ställer upp som liksom är debutanter på det sättet som det var.
Precis.
Då. Då var man helt okänd. Jag tänker osökt på men Lena PH 86 eller Carola 83. Helt okända och helt plötsligt bara megastora.
Exakt, och det ser vi ju inte idag. På
det
samma
ser
sätt.
Man verkligen inte idag, för då är de kända från Idol eller de har...
Det kan vara influencers eller skådisar.
Anders
eller bara...
Bagge.
Ja, men exakt.
You name it.
Precis, eller artister som har liksom mycket i bagaget redan på något sätt.
Eller så floppar de, för att de gick inte genom rutan.
Mm.
Det händer ju att man gör det, även idag. Men det är väldigt sällan.
Precis, men annars så nej, det är, den här typen av liksom genomslag finns ju inte riktigt längre.
Och det handlade väl också lite om att inga stora artister ville ställa upp på 80- och 90-talet. 90-talet är ju ännu mer bara i princip okända artister eller så kallade slagerartister som ställer upp. Men kollar man på det här startfältet så är det ju 86, så är det ju inte många som är välkända för publiken. Det var ju de som vann då. Lasse Holm och Monica Törnell var väl hyfsat kända.
Mm. Lasse Holm hade varit med 3 gånger tidigare, från 78 framåt. Precis.
Ja, men det var ju lite mer genre specifikt på den här tiden, eller hur? Att det var liksom dansbandsslager, liksom aktig musik snarare. Nu kan ju i princip vilken typ av musik som helst vara med i Melodifestivalen.
Snarare
det finns
att
slager
går
liksom
sämre idag.
Ja, men precis.
Det var ju ganska slagerifierat här på 80-talet. Och det kanske också var därför som man tyckte ändå att typ Style och Lena PH och Anna Bok var så coola, för de var unga och liksom ändå edgade till den här töntiga Kiki Danielsson-slagen på något vis.
Just det.
Men sen så vinner ju ändå en ja, en show, så att säga.
Ja.
Det hade ju varit ett ganska starkt startfält nu under 80-talet. Nu ska vi se vad ni kan. Tänk att Mello-experten, för det är ingen tävling.
Nej, det
är inte en tävling.
Vi är här för roligt.
Bara för roligt. Men 1981, vem var det som vann då?
Då vann Björn Skifs.
Det är helt rätt.
Ja, fångad i en dröm.
Fångad i en dröm. Sen kom 1982, vem var det som vann då?
Då vann Chips, som är Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasen, som hette Son då.
Jaha, är det sant?
Ja, hon gifte sig och bytte bara en bokstav.
Just det, med Norman.
Ja,
det är smart. Med den underbara låten Dag efter dag. Sen är ju då det stora, det kanske liksom största genombrottet som har skett i svensk tv någonsin, 1983, kan ni säga vilken det är?
Ja, men det har vi ju redan nämnt, att det är Carola.
Det är Carola.
Gul sparkdräkt, rakt genom rutan.
Fantastisk. Och hon var 16, eller?
Hon var 16. Mm. Hon bytte den här gula sparkdräkten till Eurovision sen och hade en väldigt tråkig svart. Googla upp det. Den outfiten går inte igenom tv.
Nej,
på samma sätt.
Det var ett misstag.
Det var ett misstag. Det var, vi kom bara trea på grund av det.
Precis, hade haft den gula dräkten hade Främling
det
varit.
Jag tror det.
Ja. Ja. Men jag tror den är ju ikonisk idag. Man ser ju den framför sig liksom.
Men det gick ju bättre året efter då för Sverige. För 1984 vann
Erase.
Erase. Ja, med Diggiloo. Uh-huh. Heter den Diggiloo Diggiley? Ja, den heter Diggiloo Diggiley. Det är inte bara Diggiloo.
Är det en parentes också? Nej,
inga parenteser. Ingen kul alls.
Och det, om man ska snacka scenshow ändå.
Det är ju, de satte det på kartan.
Det är Temptations klass på det här. Otroligt snyggt.
Just det, de har någon mikrofonstativ.
Ja, och det är guldskor och det är synkroniserad dans. Och det, det är
de kallades så dansande deodoranter i pressen på den tiden.
Och sen året innan det här, 1985, vem var det som han då?
Kiki Dee. Kiki Danielsson. Bra vibrationer.
Men säga, vi har en liten sidebar på uppslaget också. Det kan vara lite kul då. Det är att Nanne Nordqvist, som är med Sound of Music numera, Nanne Grönvall, får frågan, hinner du möbla i bytena?
Mm.
Ja, varför tror ni det? Jo, det är så här. Det är alltså bara 3 veckor sedan hon har fött barn.
Det är ju imponerande.
Hon får den frågan, det bara 3 veckor sedan du låg på BB. Orkar du med allt arbete och all uppståndelse? Det går bra, fast jag är väl lite trött.
Ja.
Det blir ju en del nattvak.
Ja, jo. Normalt sett så tycker jag att det är lite irriterande att man alltid ska ställa sådana frågor till mammor. Mm. Men i det här fallet så känner jag bara, wow. Ja, 3 veckor. Man är ju liksom ett vrak. De flesta är det i alla fall.
Mm.
Kan jag säga från personlig erfarenhet. Mm. Efter man har fått barn. Det är liksom...
Du hade inte gått upp och ställt i SM-finalen?
Det hade jag inte gjort. Jag tappade andan av att gå till mataffären i en månad efter.
Jag undrar hur tidigt de spelade in de här videosnuttarna då. Om
ja,
hon var
exakt
gravid i den filmen. Eller om,
eller om hon gjorde det...
De är ju inte högkvalitativa på det sättet att det har tagit månader att spela in.
Det får man nästan kolla på.
Ja, så vi kollar. Ja. Men här har vi då intervjuer med 2 debutanter också, eller intervjuer. Vi nämner Lena Philipsson, Kärleken Evi då. Då skriver jag att Lena Philipsson är uppvuxen med mycket musik hemma i Vetlanda. Detta tack vare pappa Göran som särskilt gillade jazz och soul. Lena, 20 år gammal då.
20.
Har varit med i en enda sångtävling förut. Det var 1982 i Barnens dags tävling Nya ansikten. Rätt gissat, Lena vann. Så det är lite härligt. Och sen har vi Anna Bok då. Och då skriver vi, Anna är 15 år.
Det är helt otroligt. Mm. Alltså.
Och går ut grundskolan i år.
Ja.
Är det 15 som är åldersgränsen för...
16 egentligen, men jag tror hon måste ha fyllt 16 innan Eurovision.
Okay.
Är regeln. Mm. Och passande att hennes låt hette ABC då, eftersom hon gick i grundskolan. Ja.
Hon sjöng, det var verkligen självupplevt.
Verkligen, verkligen storytelling.
Write what you know, liksom. Ja, ja. Även om det inte är hon som har skrivit.
Så står det, hennes liv är att sjunga. Och skivbolaget satsar på en Anna och kontrakt till 1989. Kontrakt på skivor då, antar jag. Och tänker inte fortsätta skolan.
Jaså, ja. Hon har lärt sig allt.
Hon har lärt sig allt redan. Hon kan ABC.
Ja, mer behöver man.
Men är det inte så att hon också ABC och sen så sjunger hon väl inte DEF?
Hon sjunger CDE.
Just det.
Så att hon hade inte lärt sig. Hon kanske borde ha stannat i skolan. Stay in school, kids.
Ja, verkligen.
Simon, du som expert, vilka skulle du säga är de tre starkaste debutanterna som har varit med i Mello någonsin? Om du skulle ranka dem då?
Ja, jag får ranka.
Utöver Anna och
Lena. Ja, men precis. Utöver det här 86-startfältet. Och jag tänker debutant att man har varit relativt okänd innan. Mm. Och då tänker jag osökt på Carola såklart, 83. Mm. Hon fick full pott av juryn och det har liksom nästan aldrig hänt efter det. Det var liksom både låten och hon i sig som artist liksom gick igenom och bara wow.
Man måste förhålla sig till vilken otrolig låt det är.
Mm. Det är en fantastisk låt.
För många låter som har varit med Mello är liksom seasoligt, så men den låten som låt betraktad är helt otrolig.
Fortfarande.
Ja, men verkligen. 95 är också ett år som är ganska spännande, för där har vi två debutanter som är hyfsat okända och som liksom blev ändå namn efter det här. Jan Johansson vann med Se på mig, väldigt okänd. Stod där i en skinnjacka och sjöng sig in i
den
våra hjärtan.
Minns jag så tydligt.
Men det var inte den som vann Grammis för årets låt, utan det var den som kom tvåa, också med en okänd artist som heter Cecilia Wennersten.
Det vackraste.
Oh,
gåshud.
Så de här två låtarna slogs mot varandra. Den skrevs också av Nanni Grönvall, sidebar. Men de var hyfsat okända och liksom ändå har satt sin prägel.
Det var ju ett balladår då, kan man säga.
Hela 90-talet är ett balladsjok, förutom Arvingarna då.
Just det.
Sen är det lite svårt. Det finns, jag försöker hitta någon i modern tid. Jag tänkte spontant på Ace Wilder 2014 tror jag. Mm. Jag kan inte säga fel här.
Mm. Jag nickar instämmande, ingen aning.
Men de var ju ganska aktuella nu i och med att de stod på scen med Johanna Nordström, så Sarek var ju helt okända.
Just det.
Och kom genom Eld och vatten, och den är ju fortfarande en låt som man lyssnar på idag. Mm. 2003.
Ja, gud ja. Den håller fortfarande också.
Så det finns några där i modern tid.
Ska vi ju säga det att Främling skrevs ju av Lasse Holm.
Mm. Yes.
Ska man göra en Lasse Holm appreciation post här lite grann då i podden, kan man säga att han skrev Dag efter dag och vann med den 1982. Ja. Han skrev Främling och vann med den 1983. Han skrev Bra vibrationer och vann med den 85. Han skrev Är det här du kallar kärlek och vann med den 86. Och sen så skrev han Eloise.
Det gjorde han.
Och vann 1993.
Fantastiskt. Där
sitter jag och kastar massa skit på honom för den här pajasshowen. Men han har ju räddat svensk Mello. Liksom.
Söndag den 23 mars då. Då står det Mamma, du var bäst. Sen är en bild på Monica Tunnell där hon blir omkramad av både Tobias 12 och Mattias 6 har vi skrivit här. Så det utgår från att det är hennes barn då. Slagresan blev rena familjekalaset när Monica Tunnell och Lasse Holm sjungit hem seger med Är det här du kallar kärlek, skriver vi. Först att gratulera blev förstås Monicas båda pojkar Tobias och Mattias som fick vara med om en festlig natt de sent ska glömma. Men tror ni att läsarna tyckte att rätt låt var?
Nej.
Det tyckte vi inte. Det står nämligen så att Mamma, du var bäst, ... Men det tyckte inte läsarna.
Nej då.
Bra jobbat, men...
Ja, verkligen.
Hela 92% av de som kom fram till telefonslussen. Det var bara de som kom fram till telefonslussen.
Ja, det blev väl nedring, misstänker
jag. Vi hade den öppen i en timme då. Mm. 22-23 kvällen.
Verkligen.
92% av de som kom fram tyckte att det var fel låt som man. Så kan det gå.
Mm.
Sen har vi ju två uppslag då. Med vad som har hänt i slagresan. Och då står det i alla fall då Monica firade med familjen på ena sidan och sen ser det bilden och firar med sin familj ... höger sidan. Lasse gick ut med hunden.
Ja,
en bild på Lasse Holm när han är ute och promenerar med sin hund.
Ja.
Lasse Holms terrier Chirocco var överlycklig när husse kom hem klockan 2 i natt. Vi var tydliga med att ta bild på det under.
Det är ju fantastiskt att en fotograf hängde med på det.
Fast om det berodde på Lasse Holms seger i slagresan, det är förstås frågan. Det var nog den efterlängtade nattpromenaden som lockade för några timmars väntan.
Ja.
Det kanske skaffat hundvakt.
Kanske.
Ja. Bara, nej hörni, jag måste gå.
Jag måste ta hand om hunden.
Ja. Sen är det en underbar bild då. Hemma i Lasse Holms kök där han sitter med en... Segrarens belöning blev en hård smörgås med kaviar och en lätt öl. Och det är precis det han sitter med. Han har en kaviarsmörgås i munnen, en lätt öl i handen.
Ja.
Och sen så pricken över hit. Smörpaketet står på bordet med smörkniven i.
Men vad roligt att han liksom låter fotografen bara häng med upp.
Ja.
Liksom.
Ja.
Hade vi fått följa med Tusse upp?
Jag tror inte det. Jag tror att det är för sig ganska god.
Det känns väldigt god.
Han hade man vill, ja.
Ja, men
Selma hade han inte släppt med oss in.
Nej, Danny hade ju liksom inte...
Nej. Men jag tänker att det har att göra med Lasse Holm är liksom så gammal i branschen. Här han har vunnit så många gånger. Han bara, knäcker bröd den här gången.
Ja, men verkligen.
Spar champagne till någon annan.
Och sen så nästa uppslag, då är Bert Karlsson med. Ja, vi ska till det. Bert den femte Karlsson. Det är för att han låg i bakom vinsterna med Chips, Carola, Herreys, Kiki och Holm Tunnell.
Just det.
Så han var ju bokstavligen slagarkung.
Ja.
Sen gick han vidare och blev politiker.
Ja.
Startade en ny demokrati.
Den femte då?
Det var för att det här var den femte vinsten.
Ja.
Så det var vinken vi hade in där. Och sen så står det framförallt, det är lite kul. Är det här ni kallar Melodifestival? Frågetecken. Ja. Hon får en liten kort recension längst ner.
Fyndigt.
Av en inte helt okänd svensk musikskribent.
Okej.
Som nog inte riktigt hade skrivit den här texten idag.
Nej.
Det är Janne Gradvall.
Jaha. Jag tänkte gissa på det.
Där ser man. Och han var inte nöjd eller?
Nej, Melodifestivalen är svårslagbar tv-underhållning, skriver han. Det pirrar i magen minuterna innan sändningen börjar. Man sätter fåtöljen på ett strategiskt avstånd tydligen.
Ja, men det är viktigt.
Strategiskt. Ja. Belamrar bordet med allehanda drycker och tilltugg.
Ja, men det gör man ju.
Det har han ju rätt i.
Absolut. Ja, bra spaning.
Sen filmar man nävarna med popcorn. Har han båda
nävarna? Båda nävarna. Strategiskt.
Ja, verkligen.
Ja. Äter som två äpplen då. Mm. Och gör sig beredd att bombardera de artister som faller en minst i smaken. Aha.
Han ska kasta popcorn. Det är det som är strategiskt också.
Mm, just det, då vill man inte sitta för långt ifrån så att man missar.
Stilistiskt där. Det smyger sig på.
Verkligen. Snyggt.
Sen skriver han, om sedan ens egen favorit vinner den dramatiska omröstningen eller ej, är av mindre betydelse det själva tävlingsmomentet som räknas. Men vad hände igår? Det är det han menar då. Att redan efter 5 minuter var det som luften gått ur den här tävlingen. Där fanns ingen orkester, inga Doha-flickor. Och sen så kommer en liten parentes. Det här är... Jag har ju läst ganska mycket Janne Gradvall. Det är typiskt Janne Gradvall, men här är det parentesen. Det är annars de som brukar vara roligast att pricka med popcorn. Typiskt honom, skulle jag säga. Ingen dirigent, där fanns ingen stämning alls. Nej.
Och det var alltså de här musikvideos som han vände sig
mot. Och också sen de 5 som gick vidare, de hade förinspelad musik, så som det ser ut idag faktiskt. Det var lågbudget.
Okej, så även de som sjöng live hade inget band. Nej, liksom.
Precis. Mm.
Sen har vi rubriken på nästa uppslag och här har vi ju då en typ av återigen redigering vi kanske inte hade gjort idag. Det är ju alltså ett uppslag som uteslutande består av korta texter med citat från folk som har ringt in. Som vi har transkriberat och skrivit ut. Det är någon som har suttit och jobbat under hela natten med att ta de här telefonsamtalen och skriva ner korta kommentarer och lägga in i tidningen. Och rubriken är fel låt vann, style var bäst. Och återigen då, 92% av läsarna är missnöjda.
92, det är så fruktansvärt mycket alltså.
Verkligen. Och då kom inte ens alla fram till den här
telefonslussen.
Jag vet faktiskt, jag har en mamma som är väldigt intresserad av Mello också. Och hon pratar så ofta om hur arg hon var när Style inte vann 86. Det är väldigt, hon pratar med passion i rösten. Hon hatar vinnarbidraget lika mycket som jag gör.
Vad roligt.
Hon kan ha färgat av sig lite. Men det är verkligen ett år som är så starkt. Och så vinner en låt som inte alls är lika spännande.
Sen har vi den helt osannolika lilla infallsvinkeln att Jan Guillou,
42.
Journalist och citat, förförare. Birgit Perssons tävlingsbidrag.
Det här vill jag prata om. Det här...
Varsågod. Han, jag tar upp det för att han är citerad där. Kan vi komma till? Berätta om vad han hade gjort då innan.
Det här vill jag väl.
Det var ju musikvideos, eller vad man nu ska kalla det. Jag vill inte ens kalla det musikvideos. Men det
filmade
var
bidrag.
Filmade bidrag, vignetter eller vad man nu vill kalla det. Och då hade folk gjort det på lite olika sätt. Det var väldigt enkel produktion såklart. Men Git Persson som tävlade med bidraget Du förför mig, hon hade på något sätt fått med Jan Guillou att klä ut sig till vampyr i det här bidraget. Och han var liksom var förföraren. Oh, det var zoom in på hans ansikte. Han hade Dracula tänder. Det är ikoniskt. Och den här låten, alltså den är väldigt okänd. Den har inte alls blivit en hit. Men jag älskar den låten. Den är så kitschig 80-talsslager. Så jag rekommenderar alla att lyssna på den.
Jag menar, Gio var väl ganska stilig på den här tiden också, eller hur?
Han är ganska stilig fortfarande.
Jo, absolut.
Särskilt i Dracula makeup. Så han är väldigt stilig.
Nej, men han var ju otroligt stilig. Ja. Det var han just stilig, va? Och det är 42 år gammal. Det är en perfekt ålder, skulle jag säga. Som jag fyller 42 i november. Det är då han är som snyggast. Men han säger så här. Givetvis han får ju frågan bandet låt antar jag. Bäst bästa stycket var det där av Schubert i pausen.
Ja, såklart.
Eller Schubert säger man kanske. Jag kan inte skilja de andra låtarna åt.
Oj!
Förstås.
Inte ens sitt eget bidrag då, vad man ska säga.
Ja, vi får se vad han säger. Det finns lite mer. Möjligen tyckte jag den som vann var lite töntigare än de andra. Mycket go här. Ja. Och möjligen var Kärleken evig lite bättre än resten.
Möjligen, ja.
Men jag blir bara melankolisk och sånt här. Nu ska jag lyssna på Måsen.
Ja. Inte alls pretentiöst.
Nej, verkligen inte.
Inte alls pretentiöst, nej. Kikki Danielsson är med. Det är ju inspelat, det är ju citat vanliga personer som har ringt in, men sen har ju Expressen givetvis ringt upp kända människor då. Och Kikki Danielsson säger rätt låt vann, tycker jag. Det träffade mig direkt. Som tvåa tippade jag Lena Philipsson med Kärlek Nevi och trea Style med Dove Calais.
Det känns ju som att alltså Kikki hade kunnat sjunga i den här låten också. Det är ju lite hennes stil på något sätt.
Jo, men det stämmer ju 100%. Sen så har väl hon någon slags blodsed till Lasse Holm eftersom han skrev Bra vibrationer.
Just det.
Hon vågar inte säga något.
Nej, det förstår jag.
Sen av alla människor som kan vara med på det här uppslaget, det är så otroligt roligt, så är det Refaat El-Sayed, 40 år gammal, ordförande i Fermenta. Citat, bara slaget festival.
Jag älskar att man har tagit med det här.
Ja.
Det visste jag inte, men jag hade i alla fall inte tid att se programmet. Jag satt där hemma och arbetade hela kvällen. Och sen, ja, vi slår vidare på samma spår strax bredvid. Jan Karlsson, 44, vd för SAS. Också, alltså det var ju väldigt kända företagsprofiler på den tiden.
Ja, visst.
Han tittade däremot. Det var rätt låt som vann. Tvåan var också rätt, tycker jag. Jag har alltid tyckt om Monica Tunnell. Dessutom tror jag hennes och Lasse Holms låt kan ha internationell framgång.
Ja,
Sen finns ju lite andra citat då. Fem Burseryds tjejer har sagt att de som vann var jättedåliga. Fredrik skulle ha vunnit istället.
Det var en låt som blev utslagen.
Fredrik.
Han var en så här ungdomlig tonårs heartthrob på den tiden. Han hade några hits, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad låten hette här.
Men hade han artistnamnet bara Fredrik?
Jag tror han bara hette Fredrik.
5 i 12 hette låten.
5 i 12.
Skriven av Monica Forsberg. Ytterligare en gigant. Det slog mig att jag aldrig sa lite grann hur det gick. Och det är lite grann för att vi har typ inte skrivit det.
Nej.
För att jag utgår från att alla visste det.
Ja.
Så det var inte så noga liksom.
Det är inte viktigt.
Vi har en liten sidebar längst ner på första uppslaget. Det står segern i siffror. 1. Lasse Holm, Monica Tunnell, det här du kallar kärlek. 64 poäng. 2. Lena Philipsson, Kärleken evig, 42 poäng. Style, Dove Calais, 37 poäng. Sound of Music, Eldorado, 26 poäng. Och det var ju då Nanne.
Just det. Och det nyförlösta Nanne. De delade ut liksom 2, 4 och 6, eller hur?
Ja, han läste liksom upp dem bara som det var, tror jag. Man gick till de här små kafeteriaborden och så zoomade man in. Också kul sidebar är att det var så kaos i produktionen 86 att man hela tiden filmade medarbetare, tekniker. Det var liksom en sån kaoskväll. Svettig kväll för producenterna. Den
lite som årets första.
Men de stod där och läste från ett papper och bara 2 poäng.
Vad roligt.
Inte lika spännande som idag kanske.
Men sen sista plats av de 5 finalisterna, Anna Bok, ABC med 24 poäng, glömde jag säga. Lena PH fick ju en språngbräda här. För hon är ju med att dansa i neon året efter. Också en otrolig låt. Då.
Den är fantastisk. Ja, den är kan vara den bästa låten i Mello någonsin.
Ja, en av de mest uppmärksammade singlarna i svensk pophistoria nästan. Och så tänker man, den borde ha vunnit. Nej, det gjorde den inte, för den gjorde den här. Lotta Engbergs Kalypsorökare, som ju sen blev Boogaloo dansar rock'n'rolla, vilket är en enskild sjukaste text jag har hört i mitt liv. Där de också sjunger sen spela freestyle med fräck musik.
Fräck musik är ju ändå fräckt, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Och det hade med varumärke att göra att de...
Det var ju märkligt att SVT släppte igenom då.
Det är ju det som är det konstiga liksom. Det är samma grej som med Lasse Kroners Converse-dojer.
Verkligen, det är inte konstigt.
De ser mellan fingrarna, men det gör inte Eby.
Alltså, vad betyder ens Boogaloo?
Det är jättekonstigt.
Hur dansar man rock'n'roll?
Exakt. Har någon någonsin, ärligt talat, innan och utan att citera den här i efterhand sagt uttrycket rock'n'rolla?
Det tror jag inte.
Nej. Det finns ju ingen som heter det.
Alltså en ganska kul sidebar är att vi är besatta av uttrycket Lou i svensk mellohistoria. Mm. Vi har Waterloo, vi har Diggiloo, Diggiley, ja, och sen Boogaloo.
Mm, just det.
Så det finns någonting så här, jag vet inte om man tyckte att det var fräckt.
Ja, men sannolikt tycker man
det. Tyckte att det var lite rock'n'roll.
Lite kul liksom, svung på ordet sådär på något sätt. Nej, men det är ju, alltså just Dansa i neon, tänker jag, är liksom en sån låt som hade kunnat vinna idag. Nästan.
Absolut. Mm.
För att den är så otroligt bra liksom.
Det finns någon slags mystik och någon slags, jag vet inte, den är bara häftig i hur den är skriven och producerad.
Ja, men exakt, precis. Det hade liksom, ja, man hade möjligtvis kunnat hotta upp produktionen lite grann liksom, men den hade, jag tycker att den hade kunnat liksom platsa i Mello idag.
Ja, men jag håller med.
Vi skriver ju förstås även om Palmemordet, för att efter de här två uppslagen så kommer mordet på Palme rubrik, och sen så står det polisen tvingas provskjuta 4000 vapen, frågetecken.
Så. Mm.
Så det var där vi var ju.
Frågetecken.
Frågetecken.
Är det en fråga?
Och sen har det varit ett nytt fynd på mordplatsen. Igår på förmiddagen gjordes ett fynd som kan bli betydelsefullt i jakten på vapnet som Olof Palme mördades med. Mm. Och spoiler alert, man hittar ju aldrig vapnet.
Nej,
det har man ju fortfarande inte gjort.
Nej.
Sannolikt inte.
Exakt.
I trappan som mördaren flydde upp för hittades en patronhylsa.
Mm. Mm.
Det är en patronhylsa som kan passa till de kulor som tidigare har hittats nära mordplatsen. Och det är alltså 3 veckor efter mordet.
Ja.
Ska säga. Så att det där fortsätter ju.
Ja.
Men om man skulle avsluta lite grann här, så Sverige har ju varit, kan man säga, ett väldigt framgångsrikt land egentligen i Mello, om man ser till att vi faktiskt har vunnit väldigt många gånger. Det finns ju många länder som aldrig har vunnit.
Ja.
Finns något värde i att vara väldigt bra på Mello?
Jag tänker mig att det finns liksom ett så här varumärkesbyggande där i att Sverige är ett musikexportland, vilket vi ju också är även utanför Mello och Eurovision.
Verkligen, och att Sverige är fantastiska på att producera tävlingen. Mm. Varje år som Sverige har hållit i den så har det varit en over the board den mest gillade och omtyckta produktionen.
Mm.
Och en anledning till att vi också producerar, eller vi ska inte säga, men Christer Björkman och gänget producerar American Song Contest som kommer också komma. Så jag tror att det finns något slags värde. Det kanske inte liksom är ett highbrow kulturellt värde att vara bäst på Eurovision. Men det är också, känns det som att det har gått att blivit mer accepterat i finrummen. Det liksom har blivit en form av underhållning som är viktigt att vara bra.
Och just att det har blivit liksom lite mer genreöverskridande och liksom blandad kompott gällande bidragen som ställer upp. Att det inte bara är de här, liksom, eller bara, det är väl extremt sällan det är någon form av dansband. Arvingen var med här om året, eller hur?
Precis.
Var det förra året?
Var det förra året? Ja, men det var, vi tänker aldrig gå hem. Eller vad
det just här. Det, precis. Och det gick hyfsat för dem.
Men sånt är ju lite mer, ja men vad kul att en sån här låt är med.
Precis.
Men så säger man ju alltid, men den kommer inte vinna.
Nej.
Det säger man varje gång.
Ja, men exakt.
Och nu när man lyssnar på Eurovision, man lyssnar på Mello, så är det låtar jag som musikjournalist, musikkritiker kan tycka att det här är faktiskt låtar som har ett värde.
Mm.
Mer än bara liksom ploj och skoj.
Ja.
Och så var det inte alltid under tidigare perioder.
1958 var vi med första gången i alla fall.
Mm.
Kan du den?
Lilla stjärna, Alice Babs. Vi kom 4.
Det är helt korrekt. Okej, nu ska jag bara ta en på random. Ska se om du tar den här.
Kör på.
Av de som vi då har skickat till final. Helt enkelt. 1978.
78, det blir alltid värre framåt natten. Björn Skifs.
Det är rätt. Och det är helt rätt.
I Eurovision-finalen så tänkte han kuppa och sjunga på engelska.
Just det.
Men så ändrade han sig, för man fick inte det. Man fick bara sjunga på sitt eget språk. Så då kommer den här ikoniska när han sjunger fel textrad, för han vet inte om han ska sjunga på svenska eller engelska.
Just det.
Sen fortsätter han. Han just säger det. Någonting om hör du gnöl.
Ja,
precis. Fun fact.
1992.
92 alltså vann ju Christer Björkman. Imorgon är en annan dag. Vi kom näst sist med den låten.
Åh nej, är det sant?
Ja, så
det är sant.
The Legacy var inte så starkt där.
Nej.
Men oj, låten är skriven av Niklas Strömstedt.
Jaha, jag känner inte till den låten faktiskt.
Nej, den är ganska tråkig.
Ja.
Han sjunger om en flicka som han går till ibland.
Jaha, oj.
Den känns inte alls anpassad efter artisten.
Nej, verkligen inte. Nej.
Sen har vi min favoritlåt sen Millennieskiftet. 2007, kan ni den?
Jag kan inte.
The Ark.
Det är
The Warrior in Kind.
The Warrior in Kind.
Oh,
jag älskar den.
Så bra.
Ja, jag älskar den låten.
Ja.
det var ganska självklart att de kanske inte skulle vinna Eurovision, men det var kul att de vann Mello.
Verkligen, de har ju liksom redan en stor fanbase i Sverige.
Ja, oh ja.
Och, men jag minns att det var ju ganska stort att de ställde upp som lite mer så här indie-inslag i Mello. Liksom. Det hade ju inte riktigt dykt upp på samma sätt tidigare.
Det var väl liksom, man försökte få med de här svenska indie-artisterna. Escobar testade någon gång, det är jättedåligt det. För dem.
Escobar.
Men The Ark gick hem.
Mm. Det var kul om man tagit med broder Daniel något då.
Ja, eller hur?
Men jag misstänker ju att Håkan Hellström där jag har fått. Det är jättekul, men tänk om han skulle skriva en låt till honom. Det hade varit kul.
Om man ska vara helt ärlig så här, den enda svenska just nu superstora artist som bara helt plötsligt skulle kunna säga fuck jag gör det, det är ju typ Håkan Hellström.
Ja.
Ja, men till slut så tror jag att han... Ja, att han
bara, det vore ju så otroligt. Jag menar, till, har Magnus Uggla varit med?
Magnus Uggla har talat som artist.
Ja, precis. Just det. Ja. Jag menar, de är ju liksom lite jämförbara på vissa sätt i alla fall. Liksom, inte just nu kanske, men förr. Liksom,
ja.
I liksom sin rebelliska framtoning. Och även Håkan gick ju igenom en Magnus Uggla frisyrperiod.
Ja,
också.
Just det. Det gjorde han.
För ett tag sedan.
Nej, men jag kan se det framför mig. Eller så har han bara bestämt sig för att jag kommer aldrig göra det. Och han kanske är lite envis.
Ja, men jag vet inte om tävlingen fortsätter utvecklas så som den gör nu. Liksom, att det blir mer populär musik i allmänhet. Liksom. Så kanske man skulle kunna... Men jag menar, Håkan hade ju aldrig gått hem i Eurovision, eller?
Nej, det tror jag inte. Däremot
folk hade inte fattat någonting. Väldigt... Någon gammal rockgubbe från...
Ja, där barbariska Norden kommer med sin...
Ja, så han kan inte sjunga ordentligt.
Men någon som jag är förvånad över inte har ställt upp faktiskt, det är Jocke Berg från
just
Kent.
Det.
Mm. Det känns ändå som sen Kent lades ner... Mm. Och under sista perioden att han har ställt upp på väldigt mycket märkliga, inte
skrev
märkliga,
en Disney-låt.
Disney-låt. Mm. Han har sjungit EDM tillsammans med Adrian Lux. Han har skrivit musik till väldigt många artister. Lisa Miskovsky som tavlar i år till exempel.
Mm.
Så det är konstigt. Han måste bara ha bestämt sig för att inte vara med.
Det hade varit så fantastiskt roligt om han...
Han är ändå väldigt bred.
Ja, definitivt. Men det hade varit, jag tror att det hade blivit dramaskri. Alltså. Om liksom Kent lägger ner, för jag ska börja med Mello istället.
Det, jag hoppas att han ställer upp. Mm. Det skulle få mig att titta.
Ja, det vore kul.
Direkt, faktiskt. Ja. Men... Vad bra, jag får säga tack så hemskt mycket för att ni kom hit och pratade.
Tack.
Med Låt det sex.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.